Ja, jag har alltså ett bett med Mattias. Där Mattias får 100 gånger pengarna om Arsenal vinner Premier League. Och jag får 50 gånger pengarna om Arsenal hamnar utanför topp 10. Det här...
Jag tror fortfarande på vinst.
Det här är alltså mitt bästa bett genom tiderna. Ja.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Stryktipspodden. Idag har vi med oss fotbollskanalens expert Mattias Liss. Hur är läget?
Det är fantastiskt. En ära att vara med i den här prestigefyllda podden.
Andra gången, va?
Framförallt, ja, andra gången. Framförallt är det ju trevligt att ersätta Bengan också. Jag hörde att han tröttnade på de här stående raderna och flydde landet.
Ja, herregud. Stående rader. Simon Dybban Lindell, vad säger du? Har du haft mardrömmar?
Ja, det har jag. Om stående rader. Om små system som vinner miljoner. När man sitter och kämpar med de här kupongerna dag ut och dag in. Vad är det som händer?
Ja, ja herregud. Och för ni som inte vet det så är det som så att det räckte inte med kallduscha längre för Bengan, utan han var tvungen att fly landet. Så han tog en 2 dagars på spa i Budapest för att komma ifrån det här nu och ladda om batterierna. Så det är därför inte han medverkar i veckans podd.
I helgen var det alltså 2 små system igen som vann.
Ja.
En 64-raders.
Det var en 96-kroners och en 32-kroners. Och han som spelade för 32 kronor sa, jag trodde det stod 1800 kronor först. Men det var visst 1,8 miljoner.
Han var svinnöjd med 1,8 liksom.
Ja, ja.
1000.
Ja, ja.
Och 96-radan sa ju att jag har ändrat upp min strategi lite här nu. Så jag följer inte ens matcherna, för det går så jädra dåligt. Och sen bara klickar han in, loggar in på Svenska Spel, ser sina 7-siffriga belopp.
Ja, det är festligt.
Så nu, jag ska faktiskt lära er nu hur man gör den bästa stående raden som möjligt.
Ja.
Det finns en del regler att tänka på det, så man får det precis så bra som man vill ha det.
Ja, vi sa väl det, att vi ska göra ett sånt riktigt 10-veckors system här nu i den här podden. Dagens matcher tar vi inte så mycket hänsyn till, utan vi gör ett system nu så hörs vi om 10 veckor.
Det är ju som, det är som ni brukar säga i podden här, att det är ju ett maraton, det är en jäkla grind där med stryktipset, så 10 veckors känns ju faktiskt alldeles utmärkt då.
Fullt rimligt.
Ja, exakt.
Men du Mattias, hur har ditt stryktipsår börjat?
Stryktipsåret har börjat väldigt bra. Redan årets första dag faktiskt fick jag 13 rätt med fotbollskanalen. Och det gav ungefär 250 000. Och nu, detta stryktipset är ju 1 februari, så jag tänker att jag sätter 13 rätt den första varje månad.
Vilket tur du har att göra den igen för den första.
Du skjuter fram löningen en vecka kan man säga.
Ja, precis, precis. Sen får man ju dock säga att det har gått lite sämre på vissa bett. Jag kan ju outa mig själv som den personen som har Arsenal-bettet med Dybban. Att det här med 50 gånger pengarna på 100,5 och allt vad det var. Och det ser väl inte lika bra ut.
Ja, jag har alltså ett bett med Mattias. Där Mattias får 100 gånger pengarna om Arsenal vinner Premier League. Och jag får 50 gånger pengarna om Arsenal hamnar utanför topp 10.
Jag tror fortfarande, jag tror fortfarande på vinst.
Det här är alltså mitt bästa bett genom tiderna. Jag har sagt att vi ska göra något roligt för pengarna.
Det finns väl något hamburgerbett där också någonstans där det var bra, men annars så.
Det var också bra. Hörde du det till mig? Vi slog alltså vad att jag inte kunde äta. Hur många cheeseburgare var det?
Jag vet inte, 9 cheese på fyllan.
9 cheese fick jag i mig rätt enkelt också. Jag hade kunnat äta några till.
Hold my beer, sa de bara.
Ja, precis. Ja, det var... Fick man en frirulle en lördag där för man åt lite cheeseburgare. Ja, ja. Kul kupong den här veckan. 13 miljoner i jackpot. Den här rundan är rätt svår. Så nu ska... Eller, svåra runder, det är då de här småsystemen vinner i och för sig. Men i år ska, den här veckan ska vi knäcka dem. Ja, nu ska vi ta dem.
Jävlar.
Nu, denna helgen ska det vara bättre med 3000 kronors system än med 32 kronors.
Ja.
Det är tanken.
Det är tanken.
Den här gången vinner Goliath.
Ja, exakt.
Vi gör som så att vi hoppar på kupongen direkt här då med Liverpool mot Southampton.
Ja, det är ju ganska svårt att gå emot Liverpool för dagsläget. De är, kör över allt och alla hela tiden och det spelar ingen roll hur de spelar egentligen. De lyckas alltid ett sätt att vinna på. Nu vann de ju i veckan mot West Ham med 2-0 och skulle de vinna även här så har de tagit 20 raka ligasegrar på hemmaplan. Vilket är ju ett helt otroligt facit. Nu får de ju klara sig dock utan Mané och Klein. Klein är inte så viktig i och för sig, men båda de två har ju förflutet i Southampton. Vilket även Lallana, Lovren, Van Dijk och Chamberlain har. Så det blir lite intressant för dem att möta sin gamla klubb. Och samma gäller ju Danny Ings som är stekhet i Southampton. Han kommer ju från Liverpool.
Det här är två klubbar som har haft mycket utbyte med varandra genom åren, med andra ord.
Främst är det ju Liverpool som har plundrat Southampton. Men...
ja, exakt. Tänk oss att Southampton har haft kvar sina spelare som de har sålt senaste 5 åren. Vilket lag de har haft.
Ja, de hade kört Mané och Van Dijk för kvar. Det var lite ett jävla lag.
Det kan man lugnt säga. Men, visst, Liverpool i all ära ska såklart vara storfavoriter på Anfield. Men Southampton, vilken uppryckning, vilken form de har. Mm. Vilket lag. Kan det inte skrälla till lite här? Kan man inte få med krysset?
Det är ju lite svårt att se att de ska lyckas skrälla med tanke på, som sagt, Liverpool har 19 raka hemmaseger i ligan. Men samtidigt så, det är inte alltid Liverpool imponerar speciellt mycket spelmässigt. Och de kan ju inte bara fortsätta att vinna och vinna i all evighet. Någon gång måste det ta stopp.
Exakt.
Och Southampton, som du säger, har ändå spelat ganska bra. De kan trivas ganska bra på att ligga lågt och sen slå långa bollar på Shane Long som springer på allt.
Har Polen lite sämre dag? De har inte det här flytet där de skjuter i egen stolpe, utan de skjuter i egen stolpe och in i mål. Som mot West Ham nu senast. Kanske får en liten straff emot sig. Kanske trampa lite snett. Då har Southampton chansen här, känner jag. Jag tror krysset är en riktigt rolig rensare. Ska vi, Timman, du sköter ju systemet här. Ska vi inleda med att kryssa i det här?
Ja, men jag tycker här, då ser man till streckprocent och så vidare, så är krysset lite attraktivt. Det måste man ju ändå säga. Så det tycker jag absolut att vi tar med på vår lilla early bird här.
Krysset är alltså ner mot 10% här nu. Och då tycker jag att det är intressant. Just för att Liverpool kanske inte har alltid imponerat supermycket spelmässigt, men ändå lyckats genom individuella prestationer ett stor del ta poäng, vinsterna. Men
Vi ska inte glömma heller att de var ju ganska nära på att tappa poäng när lagen möttes på St. Mary's i höstas. Då hade ju Danny Ings ett jätteläge vid ställningen 2-1 till slutet av matchen. Så att Southampton har ju pressat Liverpool innan.
Det var en sån här klassisk Liverpool-vinst den här säsongen där de inte riktigt varit värda att ta 3 poäng men ändå kommit undan.
Ja.
Och ett kryss.
Bra start.
Där har vi det.
Bra start.
Då hoppar vi vidare till en riktigt lurig match här. Manchester United mot detta Wolves. Som imponerar mer och mer.
Detta Wolves?
Ja.
ja, men visst. United spelar alltså ligacupen här då i onsdags. Retur mot Manchester City. Lyckades vinna den matchen faktiskt med 1-0. Trots att de var i kraftig gungning, får man väl säga. Stora delar av matchen. Matic blev utvisad också med, vad var det, en kvart kvar eller någonting. Men här får de in Bruno Fernandes. Mattias, vad säger vi om honom? Vad har vi på Bruno Fernandes?
Jag tror att han kan vara ett riktigt bra nyförvärv, framförallt eftersom det behövs ju mittfältare, speciellt nu när Matic är avstängd, McTominay och Pogba är båda skadade. Det har inte riktigt räckt till på mittfältet, så han kommer säkert göra mycket nytta. Däremot så tror jag att United har lite problem offensivt. För när Rashford är borta, då får de ju spela med Daniel James, Martial och Greenwood. Med kanske att Mata kan komma in. Och det är ingen jättestark kvartett. Det är inte många lag i Premier League som har en sämre anfallstrio, skulle jag vilja säga.
Det är, kolla vilket Premier League-lag som helst. Kolla på Norwich. Pukki skulle ju bara gå rakt in här.
Ja,
han hade väl fått slåss. Pukki går in i vilket lag som helst.
Nej, men det är faktiskt rätt otroligt att United kan ha en sån svag anfallsuppsättning nu när Rashford är skadad, med tanke på klubbens storlek och pengarna som finns och hela faderuttan.
Och oavsett hur det har gått innan, känns det då lite märkligt med att både Lukaku och Sanchez försvann i somras. Det känns ju att Lukaku hade kanske gått in i den trion. För att,
det kan man säga.
För att uttrycka sig lite försiktigt.
Ja. Om vi går över till Wolverhampton då. Om man kollar på deras uppsättning anfallsspelare så ser den ju lite mer intressant ut.
Ja, om jämför man det här med United där framme så känns ju nästan Jota, Jimenez och Traore som de tre stora i Barcelona där när Neymar, Messi och Suarez sprang omkring på topp.
Tungt för United möta Neymar, Messi och Suarez här nu hemma på...
Det kanske var lite hårt mot Martial och James och Greenwood där, men det är nästan.
Sen får man ju säga att Wolverhampton har ju bara vunnit en av sina 7 senaste tävlingar. Men å andra sidan så imponerade de jättemycket mot Liverpool. Det förtjänar de inte att förlora faktiskt den här matchen där. Så att kvaliteten finns ju onekligen.
Och Wolves har ju senaste 2 säsongerna haft en tendens att göra sina bästa matcher just i såna här borta matcher mot bra lag. Nu säger jag inte att United är i sitt esse på något sätt, men det är ju sådana här matcher som de ändå har lyckats höja sig en nivå och ta poäng ofta.
Nu kommer jag ju också här säkert göra så att den här spelaren gör både mål och assist och allt möjligt, men för det är ett svaghetstecken att United spelar så ofta med en spelare som Lingard. Det syns ju en del på Twitter och sånt att han har gjort färre assist i år än både Alisson och Mustafi. Och senaste 6 åren har han gjort färre poäng än Adam Johnson som suttit i fängelse senaste 3 åren. Och han får ändå chans på chans på chans, men han är ju helt röten varje match. Så att,
Han kom ju in mot City här nu och gjorde några bolltapp som höll på att straffa sig riktigt hårt. Och Solskjaer var ju helt, han var helt kolerisk på bänken alltså. Jag har aldrig sett honom så upprörd.
Den där mest upprörda norrmannen någonsin.
Ja. Nej, men vad säger ni? Vågar man plocka bort United helt här och spela kryss 2?
Ja.
Ja, jag tycker att det faktiskt är ganska bra.
Jag tycker. Jag 49% på United till 2,22 och dessutom så känns det inte som att vi har jättemycket kärlek till United med vårat snack här, så det är väl en glasklar kryss 2 just nu på early birden.
Ja, tycker
jag. Det kör vi. Snyggt.
Match nummer 3 här. Bournemouth mot Aston Villa.
Ja, den ser väldigt, väldigt intressant ut där i botten. Det är ju 2 lag som verkligen behöver poängen. Du har ju, Bournemouth ligger ju under strecket, men det är ju svintajt där omkring. Det är ju faktiskt bara 7 poäng som skiljer de som ligger näst sist mot 10 Arsenal till exempel. Så att det är verkligen tajt. Bournemouth har ju hela säsongen haft en enorm otur med skador. Och återigen så är det ju flera spelare som saknas. De kommer ju förklaras utan Junior Stanislas, Joshua King, Charlie Daniels bland annat. Så att det är ju inga optimala förutsättningar för Eddie Howe på något sätt. Och rent spelmässigt har de inte imponerat heller alltså. Det ser inte speciellt bra ut.
Det har varit riktigt usla Bournemouth måste jag säga. Jag såg deras FA Cup-match mot Arsenal som bara slutade 1-2. Men de var ju liksom... Det var ju inget snack i den matchen. Arsenal var ju mycket, mycket bättre alltså. I första halvlek i alla fall.
De vann ju senast hemma då mot Brighton med 3-1.
Ja, men det var fortfarande ju... jag har inte lyckats släppa det riktigt än faktiskt, hur de lyckades vinna den här matchen.
Det var ju totalt orättvist också. Det var ju inte ingen bra match från Bournemouths sida heller egentligen, bara att de var effektiva då.
Mm.
Aston Villa är väldigt intressanta tycker jag, för att de har en hel del förändringar. Alltså, de har ju väldigt problem med ekonomin. De har ju värvat enormt. De värvade ju för ett par miljarder i somras. Och det har de inte pengar för egentligen. Hade financial fair play funkat ordentligt så hade de kanske blivit utslängda för länge sedan. Men nu har ju de ju fått skador på McInn och Wesley och Tom Heaton. Så då har de ju värvat in Drinkwater, Pepereina och Samata då från belgiska ligan. Nu tyckte jag Pepereina såg ganska dålig ut faktiskt i sin debut. Och i veckans ligacup semifinal så fick ju faktiskt Örjan Nyland stå i mål istället. Och han var riktigt bra. Så satsa på Nyland tycker jag.
Goe, goe Örjan. Det är för få Örjan i Premier League tycker jag.
Där har vi ännu en kollegisk norman. För övrigt.
Men Samata blir intressant. Mm. Schenk kommer han ifrån och har väl gjort en hel del mål där.
Mm, precis, precis. Och Aston Villa var ganska bra tycker jag mot Leicester nu senast. Och Grealish dominerade som vanligt på mittfältet.
Ja, men den här känns väl... Man gillar ju Aston Villa lite här. Sett till hur laget faktiskt har sett ut de senaste två, tre matcherna.
Absolut, absolut. Jag är faktiskt lite mer inne på Aston Villa. Samtidigt så kan man ju också säga då att Aston Villa har ju inte varit speciellt bra på bortaplan under säsongen. Så att det är, ja, det är väldigt, väldigt, väldigt svår match. Men jag skulle väl säga, jag är nog mer åt Aston Villa än åt Bournemouth.
Mm.
Hur känner, men, hur känner ni?
Ja, alltså man kanske ska inleda med en helgardering här och sen eventuellt titta på någonting om det blir för dyrt.
Det tycker jag känns rimligt.
Det är faktiskt lite intressant där att Villa har ju bara vunnit två bortamatcher hittills och Bournemouth har bara vunnit tre hemmamatcher. Så att...
Ja, det är ju en otroligt viktig match. Det är ju lite av en sexpoängsmatch får man säga. Det är två lag som när den här säsongen summeras så kan det vara en sån här match som avgör allting. Så, och det här fattar ju Bournemouth också, så de kommer ju knappast lägga sig platt. Så vi kör en helgardering och sen får vi utvärdera.
Mm. Ja, det låter rimligt.
Absolut. Match nummer fyra då. Crystal Palace mot Sheffield United.
Ooh, Crystal Palace. Ett lag som har fått alldeles för många poäng sett till hur de har sett ut. Hur många poäng har de fått, Timman?
Ja, precis. Vi frågade Statsky här. De är alltså 7 poäng över expected points när man kollar in på det. Och det är mycket. Hade de inte haft de poängarna, då har de legat ruskigt pyr till.
Mm, då har de inte kunnat hota Arsenal i ligan.
Nej, precis. Precis.
Nej, så är det.
Men det är väl ett sånt där lag som har inte spelat så bra men ändå lyckats få med sig poäng genom ett hyfsat tajt försvarsspel och individuella prestationer av Zaha och sådär.
Mm, ja, men det är väl framför den man kollar på de här statsen här är att de har släppt in mycket, mycket färre mål än vad de ska göra. De har släppt in 9 mål färre än vad expected goals against. Sen framåt har de gjort så många mål som de ska göra, mer eller mindre. Så det är väl just defensiven som de har turat, om man kollar på de här modellerna.
Det är inte så konstigt att de har gjort ungefär lika många mål som de ska göra, eller för de har gjort näst minst antal mål av alla lag i serien. De har bara gjort 22 baljor på hela säsongen. Så att,
det är
ju, nu har de ju lånat in Senktosen från Everton för att han ska lösa den målknuten, men han är väl kanske ingen frälsare direkt.
Nej, och sen när man springer in i det här Sheffield United som har haft en extremt bra defensiv sista tiden här och spelat väldigt målsnåla matcher, så kanske det behövs mer än bara honom för att lösa den här matchen.
Sheffield United har ju faktiskt bara förlorat 2 bortamatcher på hela säsongen och det har varit mot Liverpool och Manchester City. Så att det är ett hyfsat facit för en nykomling.
Den där matchen mot Manchester City där, det var ju den omgången på Europa-tipset där när jag var ensam. På 13-1 i pausen där när det stod 0-0. Men sen Sheffield United hade ett bortom mål i första halvlek och jag hade ju ett kryss där. Det var krysset som jag var ensam på. Men City lyckades vinna med 2-0 till slut där då. Så det blev ju 13-1 och en kvarting in där i alla fall. Men han var spännande där i pausen när det stod 2,5 miljon på kontot och de bara skulle hålla ut 45 minuter till.
Men, ja, det hade ju inte varit supersjukt om Sheffield United fått med sig en pinne där matchen.
Nej.
Om man såg till chanserna, för Sheffield United skapade faktiskt en hel del där och City var ju inte jätteöverlägsna. Så, men vilken säsong Sheffield United har haft, seriöst. Jag kan tänka, om man ser tillbaka, det finns ingen i den klubben som man kan drömma om att de skulle lyckas så här bra, spela så bra och ta så här många poäng. Så här känns det som klar fördel Sheffield United, och det ser också ut att bli fint värde på tvåan här. Folk gillar ju Crystal Palace. Och de verkar inte riktigt ha förstått Uniteds storhet. Det är alltså sträckat, just nu är Crystal Palace sträckad 1% mer än Sheffield United. Men United ska ju vara favorit i den här matchen.
Mm.
Ja. Jag skulle dock säga att krysset känns som det borde följa med, för att Sheffield United har ju, de har alltså kryssat i 7 av sina 12 bortamatcher. Plus att Crystal Palace har spelat oavgjort i 4 av sina 5 senaste i ligan. Så det är två ganska kryssglada lag.
Ja,
ja, nej, men det är ju en förmodat målsnål match. Vi pratade om det innan, Timman och jag, att underspelet här är ju under 2,5 mål står liksom runt 1,50.
Mm. Så, ja.
Då blir ju krysset intressant.
Så krysstvå landar vi då, eller vad?
Det gör vi.
Det tycker jag. Bra, vi hoppar vidare till match nummer 5 då. Newcastle mot Norwich.
Newcastle är väl ännu ett sånt lag som har fått alldeles för mycket poäng jämfört med vad de borde.
De är ännu värre än Crystal Palace.
Det har vi stats på också.
Newcastle slår världsrekord i för många poäng.
130 poäng mer. Nej, 13 poäng. Fortsätter de i den här takten så kan det vara 130 poäng när säsongen är slut. Nej, de har alltså 13 poäng över expected points här. Det är ju helt sinnessjukt. Och här är de faktiskt enormt översträckade också. Står i 61% när oddsen säger 2,22.
Ja, det är hemskt.
Vad är det som händer? De måste ha fångat mångas hjärtan här bland svenska folket med sina sina mål.
Den matchen borta mot Everton är väl något av det sjukaste som har skådats ändå. De ligger alltså under med 2-0 i 90:e minuten och lyckas hitta 2-2.
Efter att en mittback går upp och gör två mål på övertid.
Ja.
Det är helt stört. Och sen att de matchen innan gjorde mål i 94:e mot Chelsea också för att vinna med 1-0.
Ja.
Så de har ju tre raka mål nu på övertid.
Och sen visar de väl egentligen sitt rätta ansikte i FA-cupen nu hemma mot Oxford, League One-laget, där de inte lyckades göra mål. Och det blev 0-0.
Trots en bra elva faktiskt. De spelade med bra
lag. Faktiskt. Så det, nej, men Newcastle gillar vi inte.
Nej.
Vi gillar inte Newcastle. Ursäkta giganten, men giganten säger alltid, man åker inte till St. James' Park och hämtar hem tre enkla poäng, säger han.
Nej, det kan väl ligga något i det, men sen är det ju, de har ju kommit lite fel med sina värvningar också. Joel Linton hämtades ju in för stora pengar inför säsongen och han gjort ett ligamål än så länge. Sen gjorde han ett mål mot Rochdale också i kuppen då, men det är väl knappast värt den investeringen.
Nej.
Nu har de lånat in faktiskt Bentaleb från Schalke då, som spelade i Tottenham förut.
Mm. Men det behöver de göra, för skadelistan är väldigt lång Newcastle. De har ju i stort sett en hel startelva uppsatt på skadelistan.
Samtidigt skulle inte jag säga att det är inre mittfältet de behöver förstärkning på, så jag tycker det är en liten felvärvning. Det är ju offensivt de behöver få det att lossna, så att
tycker du ska ringa till sportchefen och ge dem jobba lite som konsulter.
Men jag läste att det var på väg att säljas Newcastle. Att det var någon som var god för 3,2 miljarder pund eller någonting som var lite sugen på att köpa laget.
Det är lite synd att giganten inte fyller 50 år, för då hade jag köpt det till honom.
Ja, det.
Jag vet inte vart jag läste det, men jag läste det på Husgård. Jag tror det var det.
Vad tror ni giganten hade sagt om man öppnade paketet och där i ligger Newcastle? Här får du.
Det har kommit en tår eller två, det tror jag.
Ligger en spelare där eller någonting? Eller? Du skeppar hit, Emil Kraft kan komma hit och lägga sin kartong.
Kjellvi ligger i, helrakad Kjellvi ligger i. Ja,
nej, men om vi går på det andra laget
seriösa här, så Norwich har ju under en längre tid nu stått för bra prestationer. De har alltså, de slog ju Burnley nu i FA-cupen. De hotade Tottenham borta och var helt klart värda poäng, förlorade ändå mot 2-1. Och innan dess vann de mot Bournemouth, viktig match med 1-0, och har liksom kontinuerligt stått för bra grejer.
De har också hämtat in spelare nu under vintern. De har hämtat in både Duda och Rupp från den tyska ligan. Som är två bra mittfältare då, så att...
Både krysset och tvåan är ju intressant här, låg procent. Men framförallt tvåan tycker jag. Det behöver inte, absolut. Norwich är ett sånt lag som inte kryssas mycket. Det blir ofta en hel del mål i deras matcher. Och därför tycker jag att tvåan är en riktigt intressant skrällspik. Till just nu under 20%.
Ja, jag håller med. Det är ju, verkligen, jag gillar den också. Det är ju... Som alltid när det är en spik på runt 3,50 så är det klart att den är ju skrällbetonad, men här finns det ju verkligen mycket som tyder på att det kan ske. Så att,
jag ser ju framför mig här nu att det här, den här matchen tickar ändå 0-0. Det kanske står 1-1. 89:e behöver den här tvåan och Norwich får straff. Pucki går fram och gör 2-1. Det är min målbild med den här matchen. Men...
Ja. Ja, jag tycker det är en vacker målbild. Jag tycker att det får bli Early Burdens så kallade chanspik här. Håller ni med?
Ja, jag är helt på.
Vi sätter oss on the pookie train. Och så hoppar vi vidare till match nummer 6 då, Watford mot Everton.
Jajamän. Vi har ju alltså i Watford en, vad heter han nu igen, deras nya tränare
Carlo, eller vad sa du, Watford?
Ja,
Nigel Pearson.
Nigel Pearson, ja. Sen han klev in så har det ju hänt grejer i Watford. En jumboplats har ju förvandlats ändå till Nu ligger de fortfarande under strecket.
Till nästa jumboplats.
Ja, till nästa jumbo, ja. Men poängmässigt så har de lika många poäng som West Ham har precis över strecket. Och har alltså bara 2 poäng upp till Brighton här nu. Som ligger 3 platser över strecket liksom. Så jag skulle ju absolut tro att Watford kommer klara av det här kontraktet. För just nu är de ett mycket, mycket bättre lag än övriga lagen som är inblandade i den här bottenstriden. Och hemma på Vicarage. Hur uttalar man det här då? Vicarage,
tror jag.
Vicarage.
Fast nu sitter jag bara och chansar i och för sig. Jag har ingen aning.
Vicarage, jag säger alltid, jag drar ju allting med svengelska. Vicarage Road har de ju faktiskt inte förlorat på många, många matcher på raken. Och Njagi Pearson har väl inte varit med om att förlora på sin hemmaarena än. Everton då? Vad säger du om dem? De har alltså lite skador och grejer. Richarlison är väl, för det första har de fått ett bud på Richarlison på en 800 miljoner från Barcelona. Mm. Och för andra så är han skadad.
Han kan kanske delta, han är i träning så det är lite oklart. Mm. Han vill nog gärna delta för det är ju hans gamla klubb han möter. Han köptes ju in från Watford. Sen så har de ju också problem då med Sigurdsson och Iwobi. Och kanske framförallt Calvert-Lewin som har varit riktigt bra under Ancelotti. Mm. Det är ju Calvert-Lewin som har stått för de flesta målen under Ancelotti.
Så absolut. Skulle alla de här spelarna inte vara med, då är det tungt för Everton. Då tappar de ju mycket spets framförallt.
Precis, det är inte... Jag vet att den matchen mot Newcastle, de fick 2-2, då dominerade de ju ganska fullständigt. Och då var det ju Calvert-Lewin som gjorde mål ihop med faktiskt Moise Keane som gjorde sitt första för klubben. Sen han kom in då i somras. Men det är ju ganska svagt att släppa in 2 på övertid. Det visar ju en del att de är ganska skakiga. Så att... Ja. Det är nog ingen favorit att hålla i handen heller direkt.
Nej. Alltså jag är lite mer sugen åt på Watford här än på Everton. Mm. Det är väldigt jämn odds, väldigt jämn match. Everton liten favorit.
Ja, lite översträckade just nu också. Det talar lite ska vi...
Ja, men alltså jag tycker att Watford kan vara rätt rolig chansspik på en del system, men om vi har lite pengar över så är väl ett kryss intressant, känner jag.
Watford har ju vunnit 3 år i rad här på Vicarage Road mot Everton. Med uddamålet då, så det har ju varit jämna matcher hela tiden. Men
Everton har ju ofta svårt på bortaplan. Det är sällan de briljerar när de spelar borta. Ska vi köra ett kryss eller ska vi hitta...
Jag kan tänka mig att slå till med ettan. Får vi se.
Ska vi köra spiken?
Jag tycker fasen vi gör det alltså. Tycker det.
Ja. Kul, roligt. Nu har vi, för vi har inte så många spikare.
Nej, vi måste börja hålla nere kostnaderna här.
Exakt. Ja. Vi går vidare. Yes. Match nummer 7, West Ham-Brighton. Riktigt ångestmöte får man säga.
Där måste väl nästan Brighton vara tvärtom mot Newcastle Palace. Det känns som att de har tagit alldeles för lite poäng sett till hur de har spelat.
De har sprungit fruktansvärt kallt om man kollar på expected-tabellerna. De är 7,5 poäng under vad de ska ha då, så att säga.
Ja, det förvånar mig inte. Jag tycker de har spelat bra hela tiden under Graham Potter har verkligen förändrat klubben. Nu spelar de ju possession-fotboll, det har de inte gjort innan direkt. Det verkar som en omöjlig uppgift att få Louis Dunk och kortpassa, men det har gått bra.
Och då ligger de ändå före West Ham i tabellen som har haft lite tur då. De har haft 3 poängs tur kan man säga om man kollar de här tabellerna.
Och det är ju alltså senaste matchen mot Bournemouth då. Då var det ju faktiskt Brighton som dominerade ganska kraftigt. Men det blev ändå förlust med 3-1. Och nu behöver de ju plocka poäng för de har ju bara 2 poäng ner till nedflyttningsplats. Så att det spelar ju ingen roll att de har spelat jättebra fotboll om de inte tar några poäng.
Jag har ju fallerat på Brighton på många, många stryktipskuponger den här säsongen. Där jag har trott att de ska vinna matcher och sen så har de inte gjort det. Men kollar man här nu alltså. Det här är en helt jämn match. Oddsen helt jämna. Så är ändå West Ham. Usla West Ham. Usch! stora favoriter, nästan 50%. Och... det är väldigt svårt att köpa. Som då, David Moy har ju inte... I början tyckte jag att det såg lite bättre ut, framförallt defensivt, där de har tajtat till det och släppte inte in så mycket mål som de gjorde innan. Men nu är det nästan tillbaka på samma. Just nu är det inget bra lag, West Ham. Jag gillar Brighton mycket, mycket mer här. Och just nu Brighton 24%. Det är ju hyperintressant.
Ja, sen har ju dessutom West Ham, de har ju spelat 3 matcher sen Brighton spelade sin senaste match.
Mycket, mycket fin kommentar till man.
De alltså, har matchat svårt.
Brighton har faktiskt inte spelat då så den här tunga förlusten mot Bournemouth där de var spelmässigt bättre 21 januari och efter 21 januari, alltså West Ham spelat först mot Leicester borta, torsk 4-1, så gjorde den här totalt horribla insatsen i FA-cupen när man ställde upp med en bra 11 mot ett B-betonat West Bromwich, där West Bromwich också fick rött kort och ändå lyckades förlora med 1-0, och så nu senast då i onsdag senast, hemma mot Liverpool, torsk 2-0, inte mycket att säga om. Så den har ju matchats betydligt hårdare här nu, väldigt, väldigt tätt mellan matcherna för West Ham. De här faktorerna tycker jag talar för en spik 2.
Ja, det är ju alltså en jätteintressant spik 2 värdemässigt också. Helt klart.
Ja.
Otroligt vackert.
Ja, jag övertalar mig själv här nu.
Ja.
Ja.
Den är ju klickad och klar.
Men med den brasklappen då, att du alltid torskar på Brighton.
Det är den lilla brasklappen, ja. Så det får man ha med sig när man följer det här systemet.
Ja, men det här är fint, vi börjar gå in i spiklandet här. 3 raka spik nu, vi kanske har lite pengar över så vi kan götta oss med något i slutet.
Det är inte bara 3 raka spik, det är 3 raka intressanta spik.
Ja.
Lågprocentare hela vägen.
Ja, det är en 90% direkt.
Nej, det är inte. Gott, nu kliver ni ett snabbt och gubbar. Championship.
Det är en serie jag tycker väldigt mycket om.
Ska jag säga. Match nummer 8, Middlesbrough Blackburn.
Den matchen tycker jag inte lika mycket om. Den är rätt lurig faktiskt. Blackburn vann ju mot QPR nu i veckan med 2-1. Men det var en match som var helt jämn spelmässigt. När de vann mot Sheffield Wednesday borta med 5-0 så var det mycket tack vare att Sheffield Wednesday fick en utvisning tidigt. De har ju Bradley Dack skadad och han är ju lagets kanske viktigaste spelare. Sen har ju Adam Armstrong och Lewis Holtby klivit fram, men Black... Ja, de är ojämna Blackburn. Det är väldigt svårt att veta vad man har dem, tycker jag.
Mm. Men det är även Middlesbrough. De var ju uppe, de hade ju en liten formtopp för ett tag sedan, men de har ju fallit tillbaka nu igen och har också mycket skador i truppen.
Ja, stämmer.
Så det är en väldigt svår match detta.
Verkligen. Sen får man ju säga också att Middlesbrough har ju inte, de har ju inte förlorat på hemmaplan sedan i oktober.
Nej, nej. Alltså, jag är lite inne på att nu har vi ju tagit 3 spikar här, att vi bara drar igenom den här matchen med en helgardering.
Alla tecken går vidare. Släpp den bara.
Vi gör det. Vi undrar oss en helgardering här.
Vi gör det. Sen vet man inte vad som händer på lördag. Det kan hända massa roliga grejer. Middlesbrough kanske går upp till 2.35 i odds och ja, då kanske man ändrar sig.
Precis. Match nummer 9 då, Birmingham mot Nottingham.
Ja, Nottingham tog en riktig skalp i, när var det, tisdags. Borta mot Brentford. Vann med 1-0. Imponerande får man säga.
Verkligen.
Och det gör också att laget Sherifferna ju är uppe på en tredje plats i tabellen. Och det har blivit så jämnt också i toppen nu. Leeds och West Bromwich har ju vacklat på slutet. De hade ju en sån jätteklar ledning innan. De var ju nästan klara för Premier League, känns som. Men nu är det alltså bara 2 poäng mellan Nottingham och West Bromwich. 4 poäng mellan Leeds och Nottingham. Så det är ju plötsligt superintressant här nu igen i Championship.
Verkligen. Dock tror jag inte alls på Nottingham i den här matchen.
Nej.
Jag tycker Birmingham har ett jätteintressant lag. De ligger ju gott väl på den undre halvan. Men de har ju spelare som Kerem Merapti, han gamla Djurgårdsliran där. Och sen har de ju också 16-åriga supertalangen Jude Bellingham som ryktas om att han är på väg till Manchester United. Han har gjort 4 mål på 25 matcher. Det är inte dåligt att göra 25 matcher i Championship som 16-åring.
Absolut, och jag har ju under en längre tid vurmat för Birmingham. De har sett bra ut ett tag här nu. De har sett bra ut sen Bengan sa att de bara var för dåliga. Så...
Ja.
Så jag är också ett stort fan av vänstersträcken här till att börja med. Vi ska också komma ihåg, alltså en sån här liten klassiker är ju när man har gjort en sån här riktig dunderinsats borta mot ett annat topplag då som Nottingham gjorde senast, att man ofta faktiskt går ner sig lite matchen efter. Det är som vi har refererat till tidigare i den här podden, om man tittar på tennis. Nu lite annorlunda. Det var om en lite sämre spelare slår en riktigt bra spelare, då händer det väldigt ofta att han sen förlorar nästa match. För att han har liksom det tog så mycket energi den här första matchen och blev så mycket pepp. Så det kan vara lite samma nu, är ingen lite samma grej här nu, att Nottingham kanske inte ser på den här matchen. Man kanske inte går in med exakt samma inställning som man har gjort om man inte vunnit mot Brentford. Och ja, jag gillar ett kryss framförallt här då.
Ja, det är många som hoppar på Nottingham-tåget här nu med efter 7 raka utan torsk. 44% den sträcka till. Och de står i 2.
Ja, men det är så. Det är så. Men Birmingham är faktiskt, de gör oftast bra grejer hemma.
Jag gillar också ettan mycket. Sen så man ju vet också att Birmingham har tagit en poäng fler än hela seriens sämsta hemmalag på hemmaplan då. Så det är ju också en ganska skakig etta, men jag tycker absolut att ettan är bättre än tvåan, så att säga. Så ett kryss eller spik, vad känner ni?
Vi kör ett kryss.
Vi kör ett kryss. Inte förlora matchen. Det borde de greja.
Nej.
Mm. Match nummer 10 då. Fulham mot Huddersfield.
Ja, här kommer en sån här göd match som vi gillar. Ett uppsträckat Fulham med tunga avbräck här. Mitrovic fortsatt skadad. Och vi har frågetecken, Mattias, på viktiga spelare också.
Knockout och Kamara är tveksamma. Ja. Och sen också Tim Ream avstängd, för han drog på sig ett rött kort i FA-cupen mot Manchester City när de torskade med 4-0.
Precis.
Och det var deras senaste match då.
Och Huddersfield har ju fått in lite gubbar och såg helt klart intressanta ut borta mot Hull i veckan, där de avgjorde sent och vann med 2-1.
De har fått in en av mina absoluta favoritspelare. Jag har väl redan outat mig själv lite som Arsenal-supporter, och Emil Smith-Rowe har fått spela ganska mycket med Arsenals A-lag senaste åren. Superbra mittfältare. Han påminner lite om Aaron Ramsey, tycker jag. Fast lite bättre bollkänsla. Och han har kommit in då till Huddersfield på lån. Och
han är som Ramsey fast lite bättre.
Han är som, inte just nu, för att Ramsey har lite bättre fysik och sådär, lite bättre timing i löpningarna, men han har bättre känsla än Ramsey. Bättre passningsspelare.
Ja, men Huddersfield är också ett, de slåss ju helt klart i olika ändar av tabellen här. Fulham har ju häng nu då på en topp 2-plats faktiskt, 4 poäng upp, medan Huddersfield framförallt vill lämna det här bottenträsket. De är väl inte någon jätteprekär situation, de har 6 poäng ner, men man vill ju inte ens vara i närheten av det där. Och här känns det som en given helgardering. Huddersfield 10%. Den här jämnade championship, då vill man gardera de här översträckade storfavoriterna, helt klart.
Fulham är alltså den mest översträckade just nu. De är hela 16% för mycket sträckade, sett till oddsen.
Ja. Och då har de ändå alla de här gubbarna borta liksom, så det, ja, det är intressant skräll här.
Ja, och det är också en sån match som man verkligen kan hålla koll på line-upsen, för det är ju mycket möjligt att det här oddset på 1,65 kan sticka lite uppåt då, men om det bekräftas att alla de där borta.
Ja, precis.
Man vet ju aldrig, det kan ju bli lite sprutade grejer på Mitrovic, och så står han här på startelvan och så vinner de med 5-0. Det gäller att hålla lite koll.
Ja, det är skönt att vi har hel i den. Hoppar vidare till match nummer 11 här då. Preston mot Swansea.
Preston är ju hela seriens bästa hemmalag faktiskt. Nu har de också hämtat in Scott Sinclair från Celtic. Och när de besegrade Barnsley med 3-0 på bortaplan då, i deras senaste match, så gjorde också Barkhuizen 2 mål. Hans första mål på de 14 senaste matcherna. Så det är mycket som går uppåt just nu för Preston. Men det gör också sträckningen på dem, ser jag. Så att
de har ju tagit in, Swansea har ju å sin sida tagit in den här, vad heter han? Ryan Brewster.
Precis.
Liverpool, gamla...
Lånat in honom.
Precis. Så det är många championship-lag som förstärker här nu med lån från Premier League. Gubbar som inte riktigt får speltid i Premier League och tar chansen här nu att få lite matchning. Swansea har ju, de inledde ju varit riktigt starkt bortalag, men sen på slutet har det gått knackigt utanför Wales.
Mm. De inledde ju också att vara ett riktigt svensk lag, och nu är det inga svenska kvar längre, för Nordfält är ju Turkiet och,
just det.
Och Petersen har försvunnit och,
ja. Men om den här sträckningen ska fortsätta, vad säger vi? Är det läge, ändå läge för en sån här riktigt klassisk åsnespik, eller är det garderingar, Mattias?
Alltså, jag tror egentligen ganska mycket på Preston, men den, alltså, om ettan ska hålla på och sträckas runt 60%, då tycker jag nästan man får ta med alla tecken ändå.
Mm.
Alltså, det blir lite för mycket. Det är ju ändå två lag som det skiljer en poäng mellan i tabellen. Ligger bredvid varandra i tabellen, så att
men
jag ska föredra alla tecken.
Då gör vi så. Alla tecken.
Vi börjar där.
Mm.
Vi är uppe på 12,96 här när vi sladdar vidare på...
Hur mycket får det kosta?
Gången.
3,88. Ja. Så egentligen måste vi hitta en spik i någon av de här och så kanske en hel på de två sista.
Vi får se vart vi landar. Vi kanske får pussa lite. Vi hoppar i alla fall vidare till match nummer 12 här med QPR mot Bristol City.
Där har vi en riktig följetong, Mattias. Den kan du få dra om QPRs skyttekung.
Här har vi en väldigt intressant info. Du har alltså Naki Wells. Han har varit QPRs absolut bästa målskytt under säsongen. Han har gjort 13 mål.
Han har bara 14 varit, till och med kanske.
Eller 14 var till och med. Ja. Han har bara varit på lån från Burnley. Och den låneperioden är slut nu. Och istället håller han på att värvas och köpas in alltså av Bristol City. Han gör faktiskt sin medical med Bristol City idag, medicinundersökningen där. Och om allt går bra, då kan han till och med alltså debutera mot QPR nu på lördag. Så QPRs bästa målskytt kan spela mot QPR på lördag om det vill sig väl. Det är ju då, det är ju inte klart ens köpet än, så det finns ju mycket om och men här, men det är ändå någonting att ha i åtanke.
Det är mycket sjukt. Ja. Men detta QPR, de fortsätter att blanda hej friskt i prestationerna. Förlusten mot Blackburn senast. Men när de spelade hemma i ligan senast, då blev det vinst mot Leeds.
Mm.
Så det är ju absolut ett lag som trots förlusten då av skyttekungen, så har de ju fin offensiv ändå, Juhill och allt de heter.
Och yes, så,
precis, så de har ju gubbar liksom att fylla på med.
Sen som jag kanske säger att i seger mot Leeds så var de totalt utspelade och Leeds missade en straff. Men i hemmamatchen innan dess så slår de Cardiff med 6-1 till exempel.
Mm. De hade ju en period där de var bäst, mest formstarkast under 2020.
Ja, de mötte två walesiska lag idag, där Swansea och Cardiff som gjorde 11 mål på. Det var en perfekt start.
Precis. Bristol City har ju lyckats skrapa ihop vinsterna, men kanske inte imponerat fullt ut spelmässigt.
Nej, de har ju nu alltså, de har med 1-0 mot Reading, 1-0 mot Barnsley, 2-0 mot Wigan, och i samtliga matcher har de varit det sämre laget rent spelmässigt. Mm. Sen så har det faktiskt en viss svensk stått för en fantastisk säsong, Niklas Eliasson, som både stått för assist och mål i avgörande situationer nu mot slutet.
Han har väl en jädra massa poäng den här säsongen, har han inte det?
Jo, jag tror han har i alla fall tvåsiffrigt med assist. Jag vet inte exakt hur många det är, om det är 12 eller 13. Men han har tvåsiffrigt med assist och så har han en del mål också, så att...
Där ligger Lingard i lä.
Där ligger Lingard i lä.
Han spelar lite i skymundan, för här i Sverige så hör man inte så mycket om Eliasson. Han borde ju vara på gränsen till lite landslagsaktuell ibland, tycker jag, men tycker aldrig han är med i de diskussionerna.
Nej, det är väl i och för sig, på yttrarna har vi ganska bra ställt. Det är ju Kulusevski och Sema är på väg in också, så att
jo,
de går alla före.
Vad fasen.
Och så har vi Viktor Claesson då.
Jo, ja, okej då. Men någon gång kan man få med diskussionerna ändå.
Ja, Kobo Eliasson. Går de upp till Premier League och han presterar det med, så.
Mm. Men hörni, jag tänker lite att QPR kan vara en intressant spik här.
Ja, det beror lite på vad som händer med Naki Wells, tycker jag. Otroligt svår match, tycker jag.
Ja. Mm. Det beräknas väl bli en mål, ganska målrik historia, med tanke på att övern står i 1,63 där, så vill man gardera sig, så kanske det kan vara lite intressant med en Dybban special här, en gubbe.
Ja, ja, men vi har inte haft någon gubbe innan idag och gubben är väl den man vill ha. Men om jag gillar också i såna här olika matcher när sällan blir kryss och bara välja sida. Ja. Man bara kör på ett lag det man tror mest på.
Ja.
Och vi måste ju också spika falla ner. Ja. Vi har ju tyvärr inte oändliga resurser här att spela för. Och vi spelar ju alltid lagom. Och då känns det som att om man ska välja sida här så väljer man QPR för Bristol City, menar jag.
Ja, jag håller nog med det faktiskt. Just på Loftus Road så kan de slå till med riktiga, riktiga fina insatser, QPR.
Det vi skulle kunna göra nu för att få ihop det systemet är i så fall att spika Liverpool och köra gubbe här. Det är antingen eller. Om man vill gå för de riktigt stora pengarna eller bara de stora pengarna. Det är det valet vi måste göra nu, gubbar.
Riktigt stora pengar är roligare än stora pengar.
Ja, men då spikar vi QPR.
Vad sa du? Vad sa du, Bengan? QPR är en bra spik. Ja, 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 då kör vi på det. Ja, det är bra. Match nummer 13 då. Sheffield Wednesday mot Millwall.
Ja, yes. Det har ju Sheffield Wednesday tappat konceptet totalt sen Steven Fletcher blev skadad. Han är ju deras bästa målskytt och efter att han blev skadad så har det gått riktigt dåligt för ugglorna från Stålstaden. De har faktiskt förlorat 5 av sina 6 senaste i ligan. Innan det så var de ju uppe på playoff och härja, så att de har gått kallt. Och nu blir det ju förlust borta mot Wigan också då i tisdags.
Trots ledning med 1-0 så tappar de alltså och förlorar det där också. Och Millwall. Nu, de ledde ju borta mot Leeds med 2-0 och förlorat slutet med 3-2. Ett taskigt andra halvlek där. Men de har ju sett riktigt bra ut på slutet.
Verkligen, verkligen. Det är Millwall är ett lag som är lite i skymundan så för att de har inte så många profiler i laget.
Nej.
Men de är väldigt svåra att besegra.
Ja, vilka krigare.
Det är lite så här Arsenals motsats. De är liksom så här Arsenal har en del profiler men de är väldigt enkla att besegra.
Ja, fy fan.
Ja.
Nej, men fick de mig deprimerad på en torsdag också.
Men Millwall sträckade 20%. Sheffield Wednesday kommer väl antagligen bli något översträckade. Känns som en helgardering. Och det var lite det vi planerade för också när vi spikade QPR. Så,
precis.
Så vi drar väl på alla tecken här i denna luriga match nummer 13.
Det låter som en bra idé.
Kommer vi upp i den magiska summan 3888 som planerat.
Ja, ja. Och vilken kupong, gubbar. Vi har alltså 3 superintressanta spikar i Norwich, Watford och Brighton.
Ja, vackert. Mycket vackert. Det ska bli jävligt kul att följa helgen.
Det ska det verkligen bli. Ska vi sammanfatta? Ska vi låta våran gästexpert Mattias Liss dra sina bästa drag på den här kupongen?
Det låter som en bra idé. Jag måste säga att det draget jag gillar allra mest av alla drag, det är Huddersfield. 10% just nu mot ett Fulham då som kanske förmodligen saknar sin bästa målskytt Mitrovic och även en ordinarie mittback i Tim Ream. Och Huddersfield som kan så mycket mer än de visat hittills och då som vann mot Hull senast med 2-1. Så bortasegen där på Craven Cottage tycker jag är ett måste att plocka med.
Timman?
Ja, jag måste nog gå hårt på Brighton här. Gör det kanske det misstaget som du har gjort de tidigare omgångarna här, men det känns som att nu är det fan dags för Brighton här och till 24% är det ju en riktigt smarrig spik alltså. Riktigt, riktigt smarrig spik.
Mm. Då fortsätter jag med smarriga spikar här och tar Norwich som har presterat mycket bra i många gånger senaste månaderna, veckorna. Och möter alltså ett Newcastle som ska komma ner på jorden. Tvåa under 20%.
Den är vacker. Sen måste jag också få flika in på match 2 där också. Att vi kliver United, den känns riktigt bra, gör de faktiskt.
Ja, kul att du känner så. Det är kul att du känner så, Simon.
De möttes ju faktiskt här på Old Trafford i FA-cupen ganska nyligen. De vann United med 1-0. Men det behöver vi inte prata högt om nu. Den matchen är glömd så länge.
Den är glömd.
Jag tror det blev kryss i de 2 tidigare mötena, så vi får referera till dem istället.
Ja, ja men fint. Och glöm inte följa streamen på lördag. Då får ni ju de sista heta tipsen där man följer älvorna, oddsen, de senaste nyheterna. Mm. Så det kan vara ett mycket, mycket fint komplement till den här podden.
Ja, och det blir väl extra viktigt i och med transferfönstret och allting här nu till den här helgen. Mm.
Ja,
ta noggrann med det.
Så ja, lycka till allihop. 13 miljoner. Inga 64 rader nu. Inga 32 rader.
3, ska 8, inte ha en chans. 8, 8.
Den raden är perfekt. Lagom storlek.
Det kör vi på.
Bra.
Ja, ses nästa vecka.
Ja, ha det gott.
Hej då, hej då.
Ha det fint.